Ja, välkomna i Jesu namn till ett bibelstudium över försoningsdagen som vi läser om också i tredje Mosebok. Och inför sådana här bibelstudier kan jag ibland känna mig lite nervös, inte för er egentligen, men på det sättet att det kan kännas som att blir det bara teori, och det är ju inte tanken, men det är klart att det kan bli lite så när man går igenom många saker. Men jag hoppas att Gud kan göra så att det blir till välsignelse för oss. Antingen direkt eller med tiden. För det är ändå värdefullt att lära sig saker som kanske ändå senare kan bli till samvetströst och välsignelse. Låt oss be. Herre, vi ber, öppna ditt ord för oss. Vi kan inte själva få hjälp av dig om inte du öppnar ditt ord. Ditt ord är som solen, det lyser ljust och starkt. Men vi är blinda så vi ser det inte trots att solen lyser klart. Så därför ber vi dig, Herre, låt din ande öppna våra ögon så att ljuset när det kommer att det också når in till oss. Det ber vi om. Hör vår bön. Du evig Gud, du som har skapat allting och som har återlöst oss och som vill att vi ska bli evigt frälsta. Fräls oss, du som är vår frälsare. I Jesu namn, amen. Försoningsdagen på hebreiska heter Yom Kippur. Yom, dag, och Kippur, försoning. Och igår så gick vi igenom de fem grundläggande offrena. Brännoffret, när man bränner upp allting så det stiger upp som en ljuvlig doft för Gud. Matoffret, som var bröd och vin. Gemenskapsoffer, som man offrade liksom ovanpå brännoffret som tack, och där man också alla fick vara med och äta av det. En gemenskapsmåltid. Gud fick en del och prästerna och de som kom dit och även andra som man kunde bjuda in, för det blev jättemycket kött. Sen hade vi syndoffret, som var för speciella synder som man hade begått av misstag. Och det betonas att det var misstag. Och så till slut fanns skuldoffret, som är syndoffer. Det är samma sak. Båda de två, där handlar det om att blodet är centralast. Det är blodet som man stryker och häller, och där är blodet det mest centrala. De andra, brännoffret, då är det ju framförallt att det brinner upp. Matoffret är mat, gemenskapsoffret är för gemenskapen, synd, och skuldoffret, då är det blodet som är det centrala. I alla de offer så bränner man någonting, men där är det som är framförallt. Skuldoffer, där antyds faktiskt att även vissa synder som inte var av misstag kan man då få förlåtelse för. Men det blir ju ändå så att det liksom hänger i luften, att vad med allt annat då? Här ser vi en enkel bild av tabernaklet. Så länge folket vandrade i öknen så hade de ju inget riktigt tempel. Det byggde de först långt senare faktiskt. Det var först på Salomos tid, så det är ju flera hundra år efter Mose. Så under lång tid hade de ett enkelt tabernakel, men det skulle byggas på ett väldigt speciellt sätt. Det var inte bara att göra hur som helst. Och utanför så fanns det stora brännofferaltaret där man offrade alla saker. Det var där som allting så att säga brann. Ingenting brann inne i tabernaklet. Där var det bara ljusstakar och lite såna här saker. Och så tvättkar utanför också. Ta nästa. Och här syns inte så tydligt kanske, men här är en skiss över samma sak, området med staket runt omkring, port, brännofferaltaret, tvättkar där de skulle tvätta händer och fötter och så vidare. Och så själva tabernaklet med det heligaste, som var det här området. Och så förlåten in till det kubiskt formade rummet där förbundsarken stod, och i den låg lagens tavlor. Och här utanför fanns också ett rökelsealtare och en sjuarmad ljusstake, skådebrödsbord. Ljusstaken skulle brinna hela tiden, annars var det förut väldigt mörkt här inne, för det fanns ju inga fönster. Och här inne var det ju bäckmörkt, för det var ju ingenting som lyste, och dessutom ett förhänge för, så här var det helt svart. Här såg man i ljuset av de här sju stycken ljusen, såg man ju något. Men det var ju ganska dunkelt där inne också. Som sagt, syndoffer var förlåtelse för omedvetna synder. Skuldoffer förlåtelse för vissa medvetna synder, till exempel lögn, bedrägeri och stöld. Men vad med mord och andra grova synder? I fjärde Mosebok 15 står det så här. Då nämns hur man kan offra för omedvetna synder. Och så står det så här: men den som begår något med berått mod, i grundtexten med upplyft hand, medvetet, vare sig han är infödd, jude eller främling, han hånar Herren och ska utrotas ur sitt folk, eftersom han har föraktat Herrens ord och brutit mot hans bud, måste han utrotas. Hans missgärning vilar på honom. Och så står det ingenting. Sluta bara så. Så det är ju liksom, man blir ju, känner ju en viss oro. Vad är detta? Förlåtelse möjligen då för lögn, bedrägeri och stöld, men grövre synder då? Vad händer med det? Ändå vet vi att David, han både mord och hor, och ändå fick han genom Natan höra att Gud hade förlåtit honom. Samtidigt kan man ju läsa där hur han ber, och saltaren att han är ändå väl, trots att han har fått höra av Natan att din synd är förlåten, så är han ändå jätteorolig. Skriver i salmen efteråt om: förlåt mig, ta inte din helige ande från mig. Kanske han visste det här, att det är väldigt lite, det är alla vanliga synder, det var ingenting som täckte sånt där som han hade hållit på med. Det fanns inga offer för det. Det var allvarligt, det var att bli utrotad ur folket. Det var liksom mörkt. Men det fanns ändå stora försoningsdagen, och så vi ska se så behandlas där alla synder. Bakgrunden till stora försoningsdagen var dels förstås först befrielsen från Egypten, och sen vid Sinai att man hade fått lagen och nåden. För offren, som våra gamla lutherska fäder, de kallade de här offren för nådemedel. Ungefär som vi brukar kalla dop och nattvard och förkunnelsen av evangelium för nådemedel. Alltså, offrerna skapade ingen förlåtelse. Men det gör inte dop och nattvard heller. Det skapas ingen förlåtelse. Utan offren, de hämtade sin förlåtelse från den händelse som skulle hända i framtiden när Jesus dog. Precis som nådemedlen, de får sin förlåtande kraft från Jesu försoning. De bara förmedlar, de skapar ingenting själva. De är bara som en skottkärra som kör fram godset, så att säga. Och offren i gamla testamentet skapade ingenting. Men de var ändå nådemedel. Det var där kunde folket faktiskt möta förlåtelse. Så gamla testamentet är inte bara att det är bara lag, och sen med nya testamentet så kommer evangelium, utan det fanns redan i gamla testamentet nådemedel som Gud hade lovat förlåtelse genom. Även om de inte själva frambringade förlåtelsen egentligen. Men så finns det en sak som också kanske på något märkligt sätt liksom bidrog till att den stora försoningsdagen instiftades. För det alldeles i början av, just när det, innan de ska beskriva den stora försoningsdagen, så har den här hemska händelsen hänt att Arons två söner har gått in i templet med utan att de har blivit ombedda, och de hade tagit någon egen rökelse som de, det var templet var tabernaklet var nytt. Intressant, de var insatta och så vidare, så går de in där och ska göra någonting, och Gud blir han blir rasande och de förtärs av eld. Och Aaron står och hans älskade söner dör för att de ville tjäna Gud, men de har gjort det på ett felaktigt sätt. De hade inte blivit ombedda att göra det så där. Så dör de, fallen blir dödade. Men då säger Herren så här: Herren talade till Mose efter att Arons båda söner hade dött. De som dog när de trädde fram inför Herrens ansikte. Och så kommer, hur ska ni göra? Och så kommer beskrivningen, stora försoningsdagen. Så på något märkligt sätt så har liksom deras död, på något sätt så den stora försoningsdagen instiftas efter det. Det betyder säkert inte att den inte skulle komma, men den är i alla fall ställd i samband med det i Bibeln. Och den står i tredje Mosebok kapitel 16. Egentligen är det ju så att när man kommer till gudstjänst och framförallt bibelstudien, så är det egentligen fint att ha med sig Bibel. Jag brukar inte ens själv ha det, så jag ska inte säga så mycket, men eller jag brukar ha på mobilen. Det kanske en del av er gör också. Det är ju faktiskt väldigt bra att ha med sig Bibel när man läser och lyssnar, så att man kan kanske stryka under någonting. Annars försvinner det ju lätt ur minnet. Och så få lite egen överblick. Men nu ska vi snart börja med att läsa igenom faktiskt hela det här kapitlet. Innan vi sen försöker stanna inför några saker. Vi läser tredje Mosebok kapitel 16 från vers 1 i Jesu namn. Herren talade till Mose sedan Arons båda söner hade dött. De som dog när de trädde fram inför Herrens ansikte. Och Herren sa till Mose: säg till din bror Aron att han inte när som helst får gå in i helgedomen innanför förlåten framför nådastolen som är ovanpå arken, förbundsarken. För att han inte ska dö, ty jag ska uppenbara mig i molnet över nådastolen. Jag kommer vara där, så gå inte dit. Detta ska Aaron ha med sig när han går in i helgedomen. En ungtjur till syndoffer och en bagge till brännoffer. Han ska ta på sig en helig livklädnad av linne och ha benkläder av linne på sin kropp, och han ska spänna på sig ett bälte av linne och vira en turban av linne om huvudet. Detta är de heliga kläderna, och innan han tar dem på sig ska han bada sin kropp i vatten. Av israeliternas menighet, alltså hela folket, ska han ta emot två bockar till syndoffer och en bagge till brännoffer. Och Aaron ska föra fram sin egen syndoffertjur och bringa försoning för sig och sitt hus. Sen ska han ta de två bockarna och ställa dem inför Herrens ansikte vid ingången till uppenbarelsetältet. Aaron ska dra lott om de båda bockarna, en lott för Herren och en lott för att skaffa bort synden. Den bock som lotten bestämmer åt Herren ska Aaron föra fram och offra till syndoffer. Men den bock som lotten bestämmer för att skaffa bort synden ska ställas levande inför Herrens ansikte för att försoning ska bringas genom honom. Och sen ska han sändas iväg ut i öknen för att skaffa bort synden. Aaron ska föra fram sin syndoffertjur och bringa försoning för sig själv och sitt hus. Han ska slakta sin syndoffertjur. Sen ska han ta ett fyrfat fullt med glöd från altaret som står inför Herrens ansikte. Och han ska fylla sina händer med krossad, väldoftande rökelse. Och han ska bära in detta innanför förlåten, in i det allra heligaste. Han ska lägga rökelse på elden inför Herren så att ett moln av rökelse täcker nådastolen ovanpå vittnesbördet. Detta för att han inte ska dö. Och han ska ta av tjurens blod och stänka det med sitt finger fram till på nådastolen. 7 gånger ska han stänka blodet framför nådastolen med sitt finger. Sen ska han slakta folkets syndoffersbock och bära in dess blod innanför förlåten. Och han ska göra med blodet som han gjorde med tjurens blod. Han ska stänka det på nådastolen och framför nådastolen. Så ska han bringa försoning för helgedomen och rena den från Israels barns orenheter och överträdelser, ja, från alla deras synder. På samma sätt ska han göra med uppenbarelsetältet som har sin plats hos dem mitt ibland deras orenheter. Ingen människa får vara i uppenbarelsetältet från den stund då han går in för att bringa försoning i helgedomen till dess han går ut. Så ska han bringa försoning för sig själv och sitt hus och för Israels hela församling. Sen ska han gå ut till altaret som står inför Herrens ansikte och bringa försoning för det. Han ska ta av tjurens blod och av bockens blod och stryka på altarets horn runt omkring. Och han ska stänka av blodet på altaret med sitt finger 7 gånger och rena och helga det från Israels barns orenheter. När Aaron har fullbordat försoningen för helgedomen, uppenbarelsetältet och altaret, ska han föra fram den levande bocken. Och Aaron ska lägga båda händerna på den levande bockens huvud och bekänna över honom Israels barns alla missgärningar och överträdelser, ja, alla deras synder. Han ska lägga dem på bockens huvud och sen sända iväg honom ut i öknen genom en man som hålls redo för detta. Bocken ska bära alla deras missgärningar på sig ut i ödemarken och man ska släppa bocken ute i öknen. Sen ska Aaron gå in i uppenbarelsetältet och ta av sig linnekläderna som han har klätt sig i när han gick in i helgedomen, och han ska lämna dem där. Han ska bada sin kropp i vatten på en helig plats och ta på sig sina vanliga kläder. Sen ska han gå ut och offra sitt eget brännoffer och folkets brännoffer och bringa försoning för sig och för folket. Fettet av syndofferdjuret ska han också bränna på altaret. Och den som sände iväg bocken för att skaffa bort synden ska tvätta sina kläder och bada sin kropp i vatten. Därefter får han komma in i lägret. Syndoffertjuren och syndoffersbocken, vilkas blod blev inburet för att bringa försoning i helgedomen, ska föras bort utanför lägret, och man ska bränna dem i eld med deras hud, kött och orenhet. Den som bränner upp detta ska tvätta sina kläder och bada sin kropp i vatten. Därefter får han komma in i lägret. Detta ska för er vara en evig stadga. I 7:e månaden, på 10:e dagen i månaden, ska ni fasta och inte utföra något arbete, varken de som är födda i landet eller främlingen som bor ibland er. Ty på den dagen ska försoning bringas för att rena er. Från alla era synder ska ni renas inför Herrens ansikte. En vilosabbat ska den vara för er, och ni ska fasta. Detta ska vara en evig stadga. Den präst som har blivit smord och invigd till att vara präst i sin fars ställe ska bringa försoning. Han ska ta på sig linnekläderna, de heliga kläderna, och han ska bringa försoning för det allra heligaste och försoning för uppenbarelsetältet och för altaret. Och han ska bringa försoning för prästerna och allt folket i församlingen. Detta ska för er vara en evig stadga, så att försoning bringas för Israels barn en gång om året för alla deras synder. Och Aaron gjorde så som Herren hade befallt Mose. Så en lång text, och det är många detaljer och svårt att få en, kanske en klar bild av vilken ordning saker och ting händer. Det kanske inte heller är exakt viktigast för oss att komma ihåg det, men återigen, vi har altaret, brännofferaltaret utanför, där man brände allting. Antingen brännoffren, den brände alltihopa utom huden. Eller syndoffren, man brände fettet och njurarna. Men det var utanför som det här brändes. I själva tabernaklet, där smorde eller stänktes blod. Det gjorde det också sen på brännofferaltaret. Men de har lite olika funktioner. Förberedelsematerial. Nu går vi tillbaka så att säga till den här texten och tittar lite närmare på saker och ting. Översteprästen skulle bada kroppen och han skulle endast ha linnekläder på sig och han skulle vara ensam därinne. Ingen annan fick följa med honom. Han skulle själv försonas, inte bara folket utan han själv och hans familj behövde också försoning för hans tjänst och att han var där och så vidare. Dels syndoffer, en tjur med renande blod, och då förstår ni att det var mycket blod. En hel tjur, det måste ju vara, jag vet inte, är det 3 liter blod eller 10 liter blod? Så mycket blod som sen skulle hällas runt altaret, det som inte användes, och sprinkla och så vidare. Och så en bagge till brännoffer som skulle bli en ljuvlig doft. Och det gällde då för överste prästen själv. Sen skulle han för folket ha 3 stycken djur. Återigen ett syndoffer för blodets skull. Ett brännoffer till en ljuvlig doft. Men också en syndabock som skulle vara levande men som man skulle skicka ut i öknen med folkets synder på sitt huvud. Och allt detta symboliserar ju förstås olika saker, men det vävs liksom samman till en helhet. Och här ser vi var man skulle stänka med blod. Dels framför och på den här arken, förbundsarken, och så framför förlåten skulle man smörja blod på de 4 hornen på rökelsealtaret, och så skulle man också smörja på de här hornen och stänka runt omkring och hälla på själva brännofferaltaret utanför. Så det var flera olika ställen för att allt skulle bli rent. Det allra heligaste, huvuddelen av templet och altaret och folket. Det måste bli rent. Här är en bild av hur förbundsarken kanske har sett ut. Fast förbundsarken var ju riktigt guld, och här ser vi på långt håll att det här är bara någon enklare metall. Det var alltså en låda helt enkelt av trä. Var den av trä och guld runt omkring? Jag tror det var så. Jo. Och så ett lock i massivt guld. Och det locket kallades för soningsställe. Luther översatte det i sin tyska bibel för nådastolen. Att Gud liksom, om jag förstår rätt, han är ju där. Det är liksom hans stol. Men det är nåd. Nu kanske jag säger fel, jag minns inte varför ordet stol används, men han översatte det, i rent bokstavligt står det, betyder locket kallas för soningsställe. Men vi har från Luther uttrycket nådastolen, eftersom det var därifrån som nåden kom. Och i nyhetsmentet, det är ju helt klart att det här handlar om Guds son. Människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan förtjäna och ge sitt liv i lösen för många. Alla de här offren får ge sitt liv. Människosonen gav sitt liv i lösen för många, i betydelsen alla. Att det står många här anspelar nog på Jesaja 53. Där det på hebreiska används uttrycket många, men på ett annat ställe i nyhetsmentet står det alla, så att det är inte så att det är någon tvekan om att det bara skulle göra de flesta, utan det är alla. I Hebreerbrevet 9 kan vi läsa från vers 11. Kristus har kommit som överste präst för det goda som skulle komma. Så han är inte bara de här olika offrerna. Han är också själva överste prästen som utför offrerna. Genom det större och fullkomligare tabernaklet som inte är gjort av människohand och alltså inte tillhör den här skapelsen, gick han in i det allra heligaste en gång för alla. Inte med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod och vann en evig återlösning. Och det är alltså sant, och därför kan vi säga amen. Det är sant. Vi får tro på någonting som har hänt på riktigt. Vi behöver inte tro på någonting som blir genom att vi tror det, utan det har hänt på riktigt. Vi får tro på någonting som faktiskt är sant. Lita på att det faktiskt har hänt. Om nu redan blodet av bockar och tjurar och askan från en kviga kan stänka på det orena och helga till ytterrenhet, hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar, dåliga gärningar, synd, till att tjäna den levande guden? Han har genom den evige ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Så han är både översteprästen, men han är också offret, offrena. Och så själva proceduren, då var det alltså tre stycken saker här. Först är det syndoffret, och sen är det brännoffret, och sen är det syndabocken. Om jag nu tog det i rätt ordning här. Men först syndoffret då, och det var det står mest om det. Jag skriver ö här, det gäller överste prästen. Han skulle för sin egen del, för sin reningsskull, slakta syndoffertjuren. Och sen skulle han ha med sig rökelse. Så innan han överhuvudtaget börjar stänka något blod eller någonting, så skulle han först bära ett fyrfat med glöd från rökelsealtret och finmald, väldoftande rökelse inför förlåten. Så att ett moln av rökelse täcker nådastolen över vittnesbördet. Då ska han inte dö. Så han skulle alltså gå in i tabernaklet, och han skulle ha, ska vi se här, och där skulle han ta eld från rökelsealtret, men så skulle han ha rökelse som han skulle strö på det, och den ska vara finmald. Varför det? Jo, för att då blir det ju snabbt rök. Om det är grovmalt, då liksom tar det lite tid. Det skulle vara direkt, det måste bli massiv rök, stark, mycket rök. Och så ska han alltså bära in det innanför, in i det allra heligaste, och på något sätt ställa ner det där. Så att förutom att det är helt bäckmörkt där inne, inte riskerar att komma en strimma av ljus från det heligaste, så att han ska riskera att se någonting där inne. Det ska vara helt, han ska inte se någonting, för Herren är liksom där inne. Så det ska vara, dels är det mörkt redan sedan tidigare, inga fönster. Men nu när han ska gå in, så ska han ha massiv rök med som ska ställas ner, så att det är alldeles omöjligt att se någonting där inne innan han överhuvudtaget ska börja stänka någonting. Han får inte komma närheten av så att säga av Herren. Annars skulle han dö. Och sen ska han ta tjurblodet, och så när man läser texten så måste man liksom, den står liksom flera gånger samma sak så, men om man läser noggrant så kan man säga att han ska stänka en gång fram till på nådastolen, alltså på själva locket. Men sen ska han också stänka 7 gånger framför på något sätt. Det används, om det betyder på golvet eller liksom upp mot sidan av den. Eller men ändå, det, så står det. Sen ska han göra på liknande sätt för folket. Jag skriver F här. Det ska rena det allra heligaste för folket. Slakta deras syndofferbock. Gå in, stänka blod en gång på över nådastolen och 7 gånger framför. Och så står det, så ska han bringa försoning för helgedomen och rena den från Israels barns orenheter och överträdelser, från alla deras synder. Och här ordet överträdelser, ett ord på hebreiska som betyder att det är medvetna synder, det är ett uppror mot Gud. De ska renas också från sådana synder, medvetna upproriska synder. Vi läser Nya testamentet. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Honom har Gud ställt fram som en nådastol, det här locket, genom tron på hans blod. Blodet kommer på locket. Det blir till försoning. Johannes skriver: mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, då menas det medvetna synder. Han menar inte att någon skulle kunna vara helt utan tankar. Men om någon faller i synd, har vi en som för vår talan inför Herren, Jesus Kristus, den rättfärdige. Han är försoningen för våra synder. Och inte bara för våra, utan också för hela världens. Ordet försoning, som har med liksom det samma ord som finns i nådastolen. Samma grundord där. Sen skulle översteprästen helga själva huvuddelen av tabernaklet, tältet, både för sig själv och för folket. På samma sätt ska han göra med uppenbarelsetältet, som har sin plats hos dem mitt ibland deras orenheter. Det betrycks på att vår synd smutsar ner, så att Gud inte kan vara där. Det behövs renas för att han ska vara närvarande. Och då skulle han stänka blod på golvet framför förlåten, 7 gånger med blodet från oxen. Och sen skulle han smörja blod på rökelsealtarets horn. Och sen samma sak för folkets skull, från deras bock, framför förlåten och på rökelsealtarets 4 horn. Och sen till slut även rena brännofferaltaret utanför, det som står där utanför tabernaklet. Han skulle bestryka hornen med tjurens och bockens blod, plus bestänka altaret 7 gånger. För att på det sättet bringa försoning för altaret, rena och helga det från Israels barns orenheter. Det måste renas, allt behöver renas för Guds ansikte. Sen kan man se när man läser texten att ömsom talas om rening, ömsom om försoning, ömsom om helga. Så de orden tycks här ha samma betydelse. Rena, försona, helga. Eller de har liksom, det handlar om samma verklighet. Rena, det som är syndigt. Försona så att Gud blir liksom inte vred. Helga, göra det, avskilja från det orena. Om vi sammanfattar de här sakerna, så i helgedomen är det blod av oxen 1 + 7 gånger, blod av bocken 1 + 7 gånger, i huvuddelen av tältet 7 gånger framför förlåten, 4 gånger på rökelsealtarets horn, och samma sak från bocken. Och sen ut på brännofferaltaret, blod från djur, båda djur, om det var blandat eller om det var varsin omgång. Kan man inte så lätt se. Och sen stänka på brännofferaltaret. Om man summerar antalet så blir det faktiskt 49 gånger. Om det här var blandat. Det är inte säkert då. Men det vore lite fint om det var 7 gånger 7 är 49. Men jag vet inte. Men man kan i alla fall lägga märke till att det blir ett sånt där fullkomlighetstal. 7 står för fullkomlighet i Bibeln. Hebreerbrevet står det: bröder, i kraft av Jesu blod kan vi frimodighet gå in i det allra heligaste, på den nya och levande väg som han öppnat för oss genom förhänget, det vill säga sin kropp. Vi har en stor överstepräst över Guds hus. Så i kraft av Jesu blod så kan då inte bara översteprästen utan vem som helst få gå in i det allra heligaste, utan rökelse så att säga, utan några nya blodsbegjutelse, utan det är i kraft av Jesu blod, så är vem som helst välkommen. Beklagar att det försvinner text här på sidorna, men ni har kommit till det nya förbundets medlare Jesus och det renande blodet som talar starkare än mördaren Abels blod. Och så kommer det gå lite snabbare nu här, så jag hoppas att det inte blir så trötta. Syndabocken, den man skulle sända ut i öknen, det var det andra man skulle göra. Då står det att Aaron ska lägga båda händerna på den levande bockens huvud och bekänna över honom Israels barns alla missgärningar, alla deras brott och alla deras synder. Han ska lägga de synderna alltså på bockens huvud och sen sända iväg den ut i öknen genom en man som hålls redo för det. Bocken ska bära alla deras missgärningar på sig ute i ödemarken och man ska släppa bocken ute i öknen. Det var syndabocken. Den hade sin funktion. Och det är ju, kan du tänka på det här orden. Se Guds lam som tar bort världens synd. Eller det kan översättas som bär bort världens synd. Det är ju en anspelning på den här syndabocken. Att Gud la all vår synd på sin son. Och så fick han bära bort den från oss. Ut i ödemarken. Ut i ensamheten. Sen står det att därefter ska översteprästen lämna linnekläderna i tabernaklet, bada i vatten på en helig plats och ikläda sig sin vanliga översteprästliga skrud. Och den var ju egentligen mycket vackrare. Ni vet, den var ju med alla pärlor och det här färger och så vidare. Det han hade under, var inne själva, det var ju bara allt var vitt. Bara linnekläder, allt var helt vitt. Nu tar han på sig sina vanliga, vackra överstepräster. Frågan är om det inte kan finnas en liten symbolik här att Jesus så att säga avklädde sig sin gudomliga härlighet och så steg han ner till jorden och blev människa som vi. Och sen när verket är färdigt så får han tillbaka sin härlighet. Han är ju Gud hela tiden, men han kom enkel hit till jorden. Jag vet inte om det finns en sån. Men man kan fundera på det i alla fall. Och det är inte färdigt ändå, för nu var det en tredje. Allt är i symbolik, så vi får inte strikt säga att allting måste passa perfekt på Jesu liv och så vidare. Utan allt är olika symboler som har sina egna funktioner. Men vi kan inte strikt säga att allt måste hända i samma ordning som i Jesu liv. Utan det här är bildspråk i hög grad. Levande bildspråk. Det sista som skulle göras var att brännoffret, det som blir till en ljuvlig doft, och syndoffrenas fett, fettet från syndoffrena, det skulle till slut också brännas till en ljuvlig doft. Han skulle offra sitt och folkets brännoffer till försoning. Han skulle bränna fettet från syndoffertjuren och bränna resten av tjuren utanför lägret. Även deras folkets syndoffer också. Båda skulle ta fettet av och bränna på altaret, men resten skulle brännas utanför lägret. Och så står det också att den som sänder iväg syndabocken och den som bränner upp syndoffren ska tvätta kläderna och bada innan han kommer tillbaka till lägret igen. Så att allt ska på något sätt, man ska inte ha med sig någonting av det där på något sätt. Vad är resultatet av allt det här då? Jo, som vi läste. Detta ska för er vara en evig stadga. I sjunde månaden på tionde dagen i månaden ska ni fasta. Och inte utföra något arbete, varken den infödde eller främlingen som bor ibland er. För på den dagen ska försoning bringas för att rena er. Från alla era synder ska ni renas inför Herrens ansikte. En vilosabbat, eller vilovila, ska den vara för er. Och ni ska fasta. Detta ska vara en evig stadga. Så ser ni med färgerna här att det här är en speciell sak som finns på många ställen i Gamla testamentet. Det här kallas för en kiasm. Att det första som står korresponderar mot det sista. Och det näst först så evig stadga står längst upp, så står det evig stadga här. Fasta står det näst högst upp, fasta. Vila. Och så i mitten renas. Och det som står i mitten, det är då enligt det här sättet att skriva det som är det höjdpunkten i det viktigaste som texten vill förmedla. Så på det sättet så har de liksom på det som markerar vad är viktigast här. Jo, det är det att på den dagen ska försoning bringas för att rena er. Från alla era synder ska ni renas inför Herrens ansikte. Så kan vi ändå tänka på att det var en vila. De slapp själva att arbeta den här dagen. De fick vila i vad Gud gjorde för dem utan deras medverkan. Sen kan man också lägga märke till att var 50:e år så blev det också jubelår som direkt efter stora försoningsdagen. Det liksom flöt ut, eller det utmynnade i ett jubelår där alla fick tillbaka. Om man hade förlorat egendom under de här 50 åren och behövt sälja sig själv eller sina saker, fick man tillbaka allting också. Detta ska för er vara en evig stadga så att försoning bringas för Israels barn en gång om året för alla deras synder. Alla deras synder. Så kan man också ana att, eller vi förstår ju av det här att det här är viktigt, men man tittar på tredje Mosebok som en självständig bokrulle, så innehåller den 36 tal av Mose. Och det här talet, eller Guds tal till Mose, det här talet hamnar så att säga som nummer 18. Det hamnar liksom i mitten. Och med ett visst sätt att räkna, om man ska räkna det korta som han sa om Arons söner först som ett eget tal, då blir det exakt i mitten, för då blir det 37 tal. Och det här blir det precisa mittpunkt, annars blir det så att säga 18-19 blir tillsammans mitten. Men hur som helst så ser vi att det är liksom så organiserat så att det hamnar i hjärtpunkten av tredje Mosebok. Och i hjärtpunkten av alla fem Moseböcker också. För det är ju den tredje Moseboken och det är mitten av den. Så här ser vi vad som är centralt i Guds ögon. Allt är Guds ord, men vissa saker är viktiga och andra saker är ännu viktigare. Det här är det absolut viktigaste. Det är det som är själva huvudsumman av det hela. Och av kristendomen. Och det hör vi också Paulus säger att jag har kommit hit, jag bestämde för att inte predika något annat än Kristus och honom som korsfäst. Så märker att det är det som är liksom det centrala. Paulus predikade andra saker också, men det här är det som är det stora, det viktiga, det viktigaste. Så kan vi bara avsluta med vad Jesus sa, eller vad som hände när han hade dött på korset. Då brast förlåten i templet i två delar uppifrån och ända ner. Förhänget revs itu av Gud själv på ett övernaturligt sätt. Markerar som Paulus säger, eller Hebreerbrevet säger, att vi får gå in en öppen väg in till Gud genom Jesus, genom vad han har gjort. Låt oss avsluta med att sjunga en, låt oss be och sen avsluta med att sjunga en sång. Här är vi Gud och Far, vi ber att ditt ord skulle få bli till befrielse för oss. Låt oss få i vårt samvete och hjärta erfara en vila när vi kan tänka på att du har gjort allting för oss, att vi inte själva behöver arbeta. Herre, låt oss i samvetet få vila. Förlåt oss våra synder och tack för att du har ordnat med försoning som gäller för alla tider. Så ber vi Herre att du skulle låta ditt budskap vara kvar ibland oss. Nu i våra hjärtan och även i kommande generationer. Låt inte ditt ljus försvinna ifrån oss. Ge att vi värderar det och tror det till evigt liv och till välsignelse för kommande generationer så länge vi ska leva här på jorden. I Jesu namn. Amen.